Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Jag tänkte fortsätta den här översiktsserien. Jag gjorde ju en ganska lång avstickare där med medborgarrättsrörelsen och tänkte att jag skulle försöka hålla mig till översiktsserien en stund till så att vi betar oss framåt här på 50-talet och så småningom 60-70-talet. Vi har ju pratat mycket om kalla kriget på slutet här, vad som uppstår efter andra världskriget, och det har varit mycket utrikespolitiskt fokus, men förra avsnittet så tog vi också fokuserade lite grann på inrikespolitiken, och vi såg till exempel hur Harry Truman vann lite överraskande presidentvalet 1948, och så tittar vi lite grann på det här med kommunistskräck och lojalitetsprogram och uppkomsten av McCarthyism. Idag tänkte jag skulle fortsätta kolla lite grann på vad som händer på den inrikespolitiska fronten i USA här i början av kalla kriget då. Men innan vi gör det så tänkte jag fortsätta den här lilla sidospåret om öl här, och vi pratade ju förra gången om det här med spontanjäst eller vildjäst öl, som ju är en väldigt, väldigt annorlunda och ovanlig typ av öl och som bryggs i området runt Bryssel då. Och förra gången så pratade jag om vanlig lambic och den här köse som är en lagrad version då, som blir väldigt syrlig. Och det här är ju då lambic som är smaksatt, som inte är smaksatt med någonting då. Men idag tänkte jag prata om lite lambic som är smaksatt, för det är ju minst lika vanligt att man smaksätter de här typen av öl med frukt och bär. Och oftast tillsätter man ju det här i de här tunnorna där den får jäsa långsamt och spontant vilt. Och när man tillsätter frukt så tillsätter man ytterligare förjäsbara saker, så att där får man ju till då en extra jäsning i tunnorna. Och förutom smak då så ger det ju också ölen en fantastisk färg då. Det kan vara röda toner och så vidare då. Allra vanligast är ju det som kallas för krik, alltså att man tillsätter surkörsbär. Och blir en väldigt fin smak av körsbär. Näst vanligast är väl i princip hallon, brukar kallas för framboa eller frambosen. Men det finns också varianter av persika, äpple och massa andra olika saker då, så att säga. Man kan också tillsätta annat än frukt och bär då. En lite mer ovanlig variant är ju det som kallas för faro. Och då tillsätter man helt enkelt lite mörkt socker för att balansera den här syrligheten som finns då naturligt i sån här lagrad lambic. Och traditionellt gjordes det helt enkelt direkt på ölcaféet. Alltså när man fick in en sån här öl och man tyckte den kanske var lite i det syrligaste laget, så kunde man ta lite socker direkt ur någon form av kopp där och bara hälla i glaset på kaféet då. Men nu finns ju så att säga pasteuriserade lambic som till och med på flaskan då har den här sötningen, och då blir det lite mer sött-sur balans i de här ölen. Och det är väl lite grann också vad man uppnår till viss del med frukter också. Och den här syrliga, vildjästa smaken med bakterier och annat som finns i de här ölen gifter sig väldigt bra med de här typen av smaksättning. Dessutom måste jag ju rekommendera Lindemans glykrik, som ju är i grunden en sån krik då, alltså en körsbärs spontanjäst, eller en spontanjäst öl med körsbär i. Men så tillsätter man också lite glühweinkryddor i, så att det blir lite grann som en krik i grunden då, men med kryddor som är påminner om lite grann åt glögghållet. Och det här är också en öl som man kan med fördel värma, och har ju funnits ganska ofta att få tag på kring jul då, när man släpper julöl i Sverige eller winter warmers. Och det här är ju väldigt trevligt att värma när det vanskas med jul och vintern och dricka då, som kan ersätta visst del av glöggen. I min familj så har vi nog ersatt mer än hälften av all glögg med glykrik. Det är någonting som går hem hos de flesta vuxna. Man ska bara tänka på det när det gäller spontanjäst öl, att man ska bjuda på det. Ändå bjuder man på ölen kall liksom och frisk, eller också med frukt eller utan frukt, eller också bjuder man på sån här varm öl då. Men man ska aldrig säga vad det är, för säger man att det är öl så blir folk fördomsfulla, och så säger man så, nej, så det kan inte smaka, det här är inte öl liksom. Men serverar man det bara så brukar oftast många tycka att det här är väldigt gott. Sen fattar man inte att det är öl, så man får upplysa dem i efterhand att jo, men det är faktiskt en öl det här. Men låt dem smaka hur fantastiskt gott det smakar först innan man säger att det är en öl, för då kickar inte fördomarna in så tidigt då. Och har ni inte testat spontanjästa öl, så försök att hitta öl som heter lambic, krik, framboa och kös och så på Systembolaget. I alla fall testa någon flaska. Det är en fantastisk annorlunda upplevelse. Som sagt, en liten kombination. Känns lite som en kombination av cider, öl och vitt vin nästan. Ibland kallas det för ölens champagne. Det är ganska också starkt kolsyrat, och oftast har det ju flaskor med champagnekork på då, så att säga, när man köper flaskorna. Det finns ett antal tillverkare man kan testa då. Bonn, Lindemans, Timmermans, Dreifontänen, Tilkin, Deranke, Cantillon. Får man tag på någon av de här så är det oftast öl av god kvalitet då. Nästa gång så tänkte jag att vi skulle fortsätta med öl som innehåller viss syrlighet från sådana här vildjäster, och prata om någonting som kallas flamländsk brun eller flamländsk röd, eller bara odd bruin eller odd rod. Så att det ska vi testa nästa gång. Och får man ta på någon Rodenbach, finns lite olika varianter, Grand Cru, Vintage, Alexander, eller om man får ta på någon som heter Duchesse de Bourgogne eller Cuvée de Jacobins. Finns också en som heter Liefmans Godenbrand, men står också på specialölshyllan, och håller utsikt ifall ni hittar en sån. Också fantastiskt öl, men det pratar vi mer om nästa gång. Tillbaks till historien då. Vi såg lite grann här hur Harry Truman vann presidentvalet 1948 med lite minsta möjliga marginal då. Många hade ju redan dömt ut honom då. Vissa tidningar hade ju som sagt redan gått i tryck med att det var hans motståndare, republikanen Dewey, som hade vunnit då. Men att Truman sen ändå vinner, det tolkar ju han som en seger då för ett förnyat mandat för en mer liberalistisk politik då. Och i kongressen så hade ju demokraterna dessutom vunnit rätt så starka majoriteter, så att nu känner sig Truman lite redo att föra Roosevelts och den nya givens arv vidare då kan man säga. Och i sitt State of the Union-tal i januari 1949 så presenterar Truman sitt ganska ambitiösa sociala och ekonomiska program då. Och han säger bland annat att every segment of the population and every individual has a right to expect from our government a fair deal. Och det där sista då, fair deal, det är det som många sätter fokus på, och hela det här reformprogrammet blir då kallat för fair deal från den stunden. Och egentligen är det ju punkter som Truman hade presenterat bara dagar efter Japans kapitulation efter andra världskriget. Han presenterade 21 punkter, men där och då så hade det blivit mycket fokus på utrikespolitiken då under resten av hans mandatperiod. Så att från och med nu så omvandlas de här punkterna till att bli det här fair deal-programmet då. Och Trumans fair deal spinner vidare då på Roosevelts nya giv då. New deal heter ju där då. Så fair deal, new deal är ju rätt så snarlikt då. Men det här programmet inkluderar ju en rad olika förslag då. Utökad sociala försäkringar, en höjning av minimilönen, ett program för full sysselsättning genom federalt spenderande och investerande, alltså typisk keynesiansk ekonomi tänkt då. En permanent myndighet för jämlikt arbetsliv som var någonting som efterfrågades från medborgarrättsrörelsen då, offentliga bostadsprojekt och slumröjning. Ni kommer ihåg, ni som lyssnar på serien om medborgarrättsrörelsen, att det kom ganska mycket problematik med slummen och alla de här innerstäderna som gick ner sig då. Det handlade om långsiktig planering av miljön och offentliga jobb, en ökad satsning på forskning och så vidare. Och bara några veckor efter det här State of the Union-talet så adderar Truman andra frågor som federal hjälp till utbildning, en offentlig sjukförsäkring och medicinsk finansiering och även ett förstatligande av atomenergin då i landet. Men trots då en demokratisk seger och en demokratisk majoritet så hade Truman väldigt svårt att driva igenom hela sin fair deal i kongressen då. Kongressen i det här laget visar ingen jätteentusiasm för de här åtgärderna och som då går längre än den klassiska nya given då som Roosevelt hade drivit igenom då. Så förslag efter förslag besegras när de kommer upp i kongressen då. Och de få förslag som egentligen gick igenom, det var ju bland annat att minimilönen höjdes från 40 cent till 75 cent i timmen. Att socialförsäkringen utökades en aning, omfattade ytterligare då 10 miljoner amerikaner. Dessutom så satte man igång ett ganska stort projekt för att bygga bostäder för att skapa nästan 1 miljon låginkomstboenden då. Men väldigt många av de här viktigaste delarna av reformerna i Trumans Fair Deal röstas ner då. Det är till exempel förslaget om federal stöd för utbildning, ny sjukvårdsförsäkring och bland annat också ett försök att avskaffa den här Taft-Hartley-lagen som vi pratade om innan i förra avsnittet som slog hårt mot arbetarrörelsen då. Och Truman lyckas heller inte få igenom en ny medborgarrättslagstiftning som också han hade försökt och som hade gjort lynchningar i södern till ett federalt brott då, och kunde skydda afroamerikaners rösträtt i södern här. Och det här förslagen lyckas ju då söderns demokrater då, alltså hans eget parti egentligen då, men de här Dixiecrats med Strom Thurmond i spetsen lyckas ju hindra det här genom sin klassiska variant att man alltid vänder sig till den här sån här filibuster-taktik då, att göra en sån filibuster betyder ju att man helt enkelt tar ordet i senaten och pratar tills dess att tiden går ut, att man inte aldrig kommer till i princip till någon form av omröstning då, vare sig det handlar om utskott eller i själva plenumsalen för senaten då, så att säga. Det är ju ett gammalt ord som egentligen härstammar från 1700-1800-talet som från ordet filibustero som mer var piratverksamhet, och det är ju lite så här piratparasitaktigt att förstöra en session i senaten också, så att det finns ju en viss likhet med orden då. Så det Truman får göra till exempel inom medborgarrättsrörelsens för att blidka dem, det är ju till exempel att använda sin presidentmakt där han ju fattar ett viktigt beslut att desegregera militären, som ju också var ett stort steg framåt för medborgarrättsrörelsen, men tyvärr så blir det ingen ny medborgarrättslagstiftning i det här laget då. Och lynchningarna kan ju då fortsätta i södern. Misslyckandet då för Truman och hans Fair Deal berodde ju väldigt mycket då på att på den politiska realiteten, för trots att demokraterna egentligen kontrollerade kongressen med majoritet, så fanns det ju en viktig konservativ koalition då mellan å ena sidan republikanska partiet men också då förstärkt av de här demokraterna i södern som egentligen ända redan sedan 1938 hade blockerat ytterligare förslag från både först Roosevelt och sen nu då Truman att bromsa ytterligare försök till reformer. Och det som ansågs extra känsligt liksom bland den här konservativa falangen av båda partierna, det var ju helt enkelt medborgerliga rättigheter för afroamerikaner, sjukvård och utbildningsväsendet, som var frågor som var en big no-no framförallt i södern då. Men även om Truman inte lyckas driva igenom någon sån här svepande reformpaket, så försvarar han ändå arvet från nya given effektivt. För den här konservativa koalitionen hade ju på något vis också försökt att demontera delar av nya given, så att åtminstone där lyckas ju Truman att försvara så att det inte blir ytterligare nedmonteringar av det som hade drivits igenom sedan tidigare då. Han öppnar också upp en debatt om ytterligare reformåtgärder som kanske sen får landa lite grann och liksom stötas och blötas lite grann, så att det här är ju någonting som Lyndon B. Johnson sen kommer att kunna spinna vidare på 60-talet, men det kommer vi ju till när vi kommer dit då. Och även om Truman på många sätt levde i skuggan av sin föregångare Roosevelt, så lyckas han ju på många sätt genomföra under sina mandatperioder en slags omdefinition av liberalismen och är ett viktigt skifte då inom det demokratiska partiet. Att under Trumans ledning så stärktes mycket av den här demokratiska mitten och också att man då får en slags ihopsmältning av utrikes- och inrikespolitiken då. För tittar man på demokratiska koalitionen tidigare med nya given och så hade det aldrig liksom riktigt inkluderat någon form av utrikespolitisk agenda. Men under Trumans ledning så började ju demokraterna stå för en lite mer aggressiv utrikespolitisk hållning då i kombination med reformer, och lyckades ju ändå då i den bemärkelsen få en majoritet i kongressen. En orsak till att den här konservativa koalitionen uppstår och kan motarbeta Truman och demokraterna, det är ju framförallt också att det republikanska partiet på många sätt kan man säga återuppstår vid det här laget. Därför att, och orsaken till det är ju naturligtvis att det var frustrationen över stilleståndet i Korea, den här kommunistskräcken på hemmaplan och Trumans misslyckande med Fair Deal. Och det här gör ju liksom att valet 1952 blir väldigt utmanande för det demokratiska partiet, för att här kommer ju republikanerna lite grann tillbaks. Man ska ju komma ihåg att republikanerna hade haft väldigt motigt ända sedan 1920-talet och har haft väldigt tufft att vinna presidentposten och kongressmajoriteter. Det hade ju helt enkelt bara varit Roosevelt som valdes hela fyra gånger då, och sen när han dör så tog Truman över och lyckades också bli omvald. Så att det började bli ganska många år sedan som republikanska partiet överhuvudtaget hade en fot i Vita huset då. Men de här grejerna börjar ju göra att republikanerna får en liten comeback då. Bland annat McCarthys anklagelse om att Truman, han anklagade även Truman för att vara soft on communism, som han säger, och gjorde ju att Truman hade ganska låga popularitetssiffror. Och i mars så meddelar 1952 så meddelar ju då den impopulära Truman att han inte tänkte försöka bli vald ytterligare en gång då. Och anklagelser om korruption mot hans administration bidrog ju också lite grann till det här beslutet då. Och då väljer demokraterna att nominera inför valet 1952 då Illinois guvernör Adlai Stevenson. Och Stevenson var ju på vissa sätt ingen dålig kandidat på något sätt. Ganska smart och fyndig och respekterad och väldigt gillad av den liberala demokrater och intellektuella demokrater. Men hans egenskaper öppnar ju också upp lite grann för att kritisera honom som en typisk etablissemangspolitiker som inte hade tillräcklig tuffhet för att bekämpa kommunism varken i världen i stort eller på hemmaplan då. Och republikanerna utnyttjar den här nationella frustrationen som fanns då kring kommunismen och utnyttjar de här tre frågorna som handlar om egentligen då Korea, kommunism och korruption. Och får ju lite medvind inför valet då. Och det som Demokraterna och Stevensons största utmaning var ju Republikanernas kandidat. För att istället för att välja den etablerade och konservativa Robert Taft så nominerar man ju helt enkelt den populära krigshjälten Dwight Ike Eisenhower då för att ställa upp i presidentvalet. Då. Och Eisenhower hade ju knappast tagit den traditionella vägen till politiken för den här tiden då, alltså 1900-talet, han var ju uppväxt ja, i den här gamla västernstaden, kofösarorten Abilene i Kansas då, hade ju gjort militär karriär och han hade ju uppvaktats av båda partierna, jag tror jag nämnde det innan, så på det viset så liknade ju hans politiska bana mer liksom 1800-tals presidenter då, där det var många då, om man tar som personer som Zachary Taylor eller Ulysses Grant eller sådana som kom från den militära banan och sen uppvaktades av båda partierna, sen valde parti och sen red på själva framgångsvågen av att vara just en militär hjälte, men att man inte hade speciellt stor politisk erfarenhet då. Och till en början så tänkte inte Eisenhower heller ställa upp, men han gillar inte republikanernas gamla konservativa och isolationistiska garde då som just leddes av just Robert Taft. Så att när Taft börjar förespråka att USA ska ta hem sina trupper från Europa då i egentligen bästa isolationistiska anda så blir det lite droppen för Eisenhower, så han säger upp sig från NATO och så ställer han upp som kandidat för republikanerna emot Taft då, så att säga. Och Eisenhower var ju en väldigt populär krigshjälte, så väldigt trevlig person med ett briljant leende som liksom gick hem i stugorna, och han föreföll då enligt många ha en förmåga att kunna ena landet då. Och i valkampanjen så blev det ju en oerhört catchy och populär slogan då som bara var kort och gott då, att använda hans smeknamn Ike, så att det var korta budskap som I like Ike, och det gick hem i stugorna då. Och efter att ha vunnit Republikanernas nominering så väljer Eisenhower att blidka den här konservativa falangen av Republikanerna genom att utse då den unga och lovande Richard Nixon till vicepresidentkandidat. Och Eisenhower är smart, han låter liksom Nixon göra det fula grovjobbet under kampanjandet där, så han låter Nixon attackera demokraterna när det gäller just det här med inhemska kommunisthotet och korruptionen i Washington och sådär. Så medan Eisenhower själv håller en lägre profil, ler och går hem i stugorna, så skickar han fram Nixon som då bland annat kallar Adlai Stevenson för Adlai the Appeaser, och att han hade då en examen på Dean Acheson's Cowardly College of Communist Containment. Så det är lite catchigt, men väldigt anklagande då att demokraterna inte är tuffa nog mot kommunism, vare sig på utrikesfronten eller inhemska fronten då. Strax innan valet så tog Eisenhower själv på något vis hand om Koreafrågan genom att utlova att som den forna general han var så skulle han personligen åka till Korea och reda ut saker då. Och Nixon, han överlevde ju också anklagelser om egna finansiella oegentligheter genom sitt väldigt kända så kallade Checkers-tal då, där han i en 30 minuter lång tv-sänt tal försvarar sig då som en enkel man som bara försörjde sin familj och gjorde rätt för sig. Och han berättar också då historien om att av alla gåvor han har fått så som politiker så har han liksom inte tagit emot något ohederligt, men en sak har han ju tagit emot det erkännande, och det är ju cockerspanielhunden som kallas för Checkers, som hans döttrar då har blivit väldigt förtjusta i. Och han liksom står på sig där att den här lilla söta hunden som döttrarna gillar ska han minsann inte lämna tillbaks då. Och det här talet sågs av över 60 miljoner tv-tittare, vilket då var lite av ett rekord. Och vid det här tillfället så gick Nixon väldigt mycket hem i rutan och kommer liksom rundan de här anklagelserna och gör sig lite populär då. Det blir ju lite svårare för honom 20 år senare att prata sig ur problematiken då. Men hur också föregå, dit kommer vi. I presidentvalet 1952 då så besegrar Eisenhower Adlai Stevenson rejält då, men han får 55% av rösterna mot 44% då, vilket ju då ger ett ganska stort utslag i elektorsröster, så att Eisenhower vinner med 442 elektorsröster mot bara 89 för Stevenson då. Och republikanerna vann ju dessutom kontroll över hela kongressen, och det är ju första gången sedan 1946 som de har klarat av att vinna kongressens majoritet då, så att säga. Och Eisenhower, han blir ju då den första presidenten i princip, och leder den första republikanska administrationen på 20 år, så att det är ju ganska anmärkningsvärt då. Det är en annan sak som ändå sticker ut med det här valet är ju också att Ike och Republikanerna vann flera delstater i den annars då väldigt solida demokratiska södern. Och det betyder inte att Demokraterna tappat greppen i södern, men just utrikespolitiskt så fanns det ett väldigt stort stöd för Republikanerna, så den här lite hårdare hållningen då. Och en republikan i Vita huset var okej då, bara Demokraterna fick fortsätta styra lokalt i södern då med segregering och diskriminering. Så här blir det ju ett slags system då där många i södern kan tänka så lägga en presidentvalsröst på republikanerna, men man vill ju naturligtvis ha kvar makten i södern för att kunna diskriminera afroamerikaner.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Med Eisenhower vid rodret så får ju USA en relativt moderat president som hade det som främsta mål att försöka återställa lite lugn och ena nationen då. Och Eisenhower, han är ju den första presidenten på, som sagt, på över 20 år. Alltså det är ju Herbert Hoover som var den senaste republikanska presidenten som satt och när börskraschen kom och depressionen inleddes. Så då förstår man ju hur länge sedan det var republikanerna satt i Vita huset då. Och på 20-talet så omgärdades ju de här republikanska presidenterna, om man tittar på dem, Harding, Coolidge och Hoover, med mycket affärsmän och företagsledare. Och Eisenhower, han gör ju lite grann samma sak här på 1950-talet då. Men så här liksom runt 30 år efter glada 20-talet då, med den stora depressionen och nya given och ett världskrig emellan, så var det ju liksom en ny typ av rådgivare. Många av de här företagsledarna hade ju köpt väldigt stora delar av keynesianismens ekonomiska filosofi då, och tanken på att en viss välfärd enligt den här nya givens principer ändå var bra. Man inser att social ordning, stabila arbetsrelationer och liksom konsumentkraft är en bra del i en god tillväxt i landet, så att säga. Medan man tidigare kanske tyckte att de fattiga arbetarna, bara de gör jobbet på en billig peng, så är det bra. Men nu förstår man liksom kraften i att den arbetande befolkningen också behöver konsumera produkterna, så att säga. Eisenhower, han nominerade bland annat Charles Wilson då, som var ordförande för General Motors, till försvarsminister. Och under den här utfrågningen, alltså ministrar frågas ju alltid ut av senaten. Det är ju senaten som ska godkänna många av presidentens nomineringar då, både av ministrar och högsta domstolens ledamöter och andra poster då, så att säga. Och under den här utfrågningen i senaten, innan han godkänns för den här ministerposten, så yttrar ju då Wilson de klassiska orden, alltså "What was good for our country was good for General Motors and vice versa." Så att och det här, just det här catchiga, är ju liksom någonting som mycket präglar Eisenhowers administration. What was good for General Motors, det är det som ska gälla för hela landet då. Eisenhower tar ju själv få initiativ till inhemska reformer. Som republikan blir det ju lite tvärtom mot Truman och demokraterna. Men han motsatt sig ju också de konservativas krafter att försöka montera ner nya given. Han bevarar helt enkelt den välfärdsstat som Roosevelt har etablerat. Så Eisenhower blir ju väldigt känd för att vara en moderat politiker. Absolut ingen hardcore republikan som blir den första chansen han får att försöka montera ner den välfärd som har etablerats i USA då. Ike själv kallar ju sin politiska filosofi för en dynamisk konservatism, lite grann som nästan känns igen med, vad heter han, George W. Bush. Han hade ju compassionate conservatism bland annat som begrepp då. Och Aikin menar ju att han var konservativ när det gäller pengar och liberal när det gäller människor. Alltså han var noga med att se till att den federala budgeten var balanserad och så vidare. Men samtidigt så hölls sociala program då som gynnar individer. Så att han försöker lite få lite grann både och här. Och för den verkställande makten så blir ju hans presidentskap lite av ett steg tillbaka då. Eisenhower menar ju att Roosevelt och Truman hade skapat en alldeles för stark presidentpost då, genom då offentliga satsningar och stärkt departement och myndigheter lite för mycket. Så själv vill han ju leda lite mer tillbaka lutat och inte lägga några begränsningar på näringslivet då. Till skillnad från sina föregångare så var jag heller inte lika aktiv i kontakterna med kongressen, delvis eftersom han hade en stark tro på det här med maktdelningsprincipen, men säkert också en hel del eftersom han var ganska oerfaren och aldrig hade suttit i kongressen tidigare. Och efter att republikanerna förlorade mellanårsvalet redan 1954, då, 2 år in i hans administration, då, så fick han ju snarare försöka att samarbeta med demokratiska kongressledamöter. Och bland annat så försöker Eisenhower samarbeta en hel del med Lyndon B. Johnson i senaten då, som är majoritetsledare där då. Så Eisenhower, han följer en slags mellanmjölkslinje kan man säga då. Vissa sociala program utökades så att fler amerikaner kunde ta del av dem. Minimilönen höjdes en gång till då, från 75 cent till $1. Och en sak som Eisenhower ändå gör, det är ju en ganska stor satsning då, den så kallade Federal Highway Act 1956, som ju innebär en slags massivt vägbyggande som är värt $25 miljarder, som där man under 10 år byggde nästan 650 000 kilometer vägar då, och det blir ju faktiskt det största offentliga projektet i USA dittills då, delvis finansierat via nya skatter på fordon och drivmedel och däck och så vidare. Och den här och Eisenhower som forna general motiverar ju vägarna som nödvändigt för ett nationellt försvar och för att näringslivet ska fungera nationellt här. Så att det här är ju ingen, ska man säga, restriktiv konservativ republikan som driver igenom ett sånt stort projekt då, så att säga. Eisenhowers tillträde hade ju höjt förhoppningarna hos konservativa och skapat en viss oro bland liberalerna, men Eisenhower lät ju alltså den här nya given överleva då, och liberala republikaner som var vanligt vid den här tiden men som ju är ganska ovanligt nu brukar ju också kallas just för Eisenhower-republikaner då. Och många amerikaner var ju nöjda med den här moderata vägen framåt, för som vi ser i något kommande avsnitt här så hade ju konsumentsamhället med en överflöd av varor verkligen etablerats, och det föds mycket barn, folk flyttar ut i förorterna, så att man är rätt nöjd med den här typen av liksom politik som mycket gillar eller som gynnar en ökande medelklass. Så vi ska prata lite mer om det i något av de kommande avsnitten då. Den här moderata och liberala hållningen då med stöd för nya given innebär ju också att Eisenhower ignorerar den lite mer konservativa delen av det republikanska partiet då. Så under både 1940, 50 och 60-talet så var ju republikanerna väldigt splittrade mellan en konservativ och en liberal grupp då, medan de här liberala republikanerna stod bakom mycket av Roosevelts nya giv, men till skillnad från demokraterna så stod de då trofast bakom näringslivets intressen och trodde på det här med balanserad budget då, och inte bygga upp några skulder. De kunde gå med på högre skatter, bara budgeten var balanserad och satsningarna som gjorde på tillväxt då, medan de konservativa republikanerna istället var mer renodlat för skattesänkningar och minskad federal budget för att öka den ekonomiska tillväxten då. Så Eisenhower, han blir på många sätt och vis en slags republikansk parentes i ett annars väldigt demokratiskt dominerat land. Och han går ju hem över partigränserna. Inrikesmässigt så accepterar han större taktiskt och lite större delen av nya given, men spinner ju också vidare på Trumans utrikespolitik då. Och en orsak till de här tillfälliga framgångarna för republikanerna i Vita huset handlar ju också om att många oberoende väljare kunde tänka sig att rösta sig republikansk och bli sådana så kallade Eisenhower-republikaner. Och de här nya republikanerna vill ju ha en slags ekonomisk trygghet efter nya givens filosofi då, samtidigt som man vill ha en utrikespolitik av trygghet efter NATOs skapande. Och senare 1964, om man tittar och blickar lite framåt, så skulle ju republikanerna nominera istället då en konservativ politiker då, Barry Goldwater, och det skulle ju också innebära partiets ett av de värsta nederlagen i partiets historia efter andra världskriget så att säga. Så att här just vid det här tillfället så har ju de här mer moderata liberala republikanerna lite greppet om partiet. Eisenhower gjorde ju alltså den här konservativa delen av republikanerna lite besvikna då i sitt bevarande av nya given och välfärden. Och till en början så såg han ju emellertid ut att stå bakom dem när det gäller den här lojalitetsfrågan och slå ner på radikaler och kommunistskräcken och så vidare. Så fort han blev president så stärkte han den här statens lojalitetsprogram, och hans administration stod ju bakom någonting som kallas för Communist Control Act från 1954, en lag som förbjöd kommunister att ställa upp i val för offentliga poster då. Men Eisenhower hade ju aldrig någonsin gillat Joseph McCarthy då, och när hans rådgivare bad Ike att använda sin prestige för att stoppa McCarthy svarade presidenten: I will not get into a pissing contest with a skunk. Och han lät på något vis McCarthy hållas offentligt, men försökte underminera hans häxjakt på kommunister där bakom kulisserna och låta på något vis tiden leda till McCarthys fall. Och till slut så gick ju också McCarthy för långt. 1954 började han ge sig på armén och anklagar ju flera högt uppsatta militärer för att vara kommunister. Och en officer till exempel, enligt McCarthys ord, var ju not fit to wear the uniform. Och här började ju Eisenhower dra i sina kontakter inom armén och börja försöka underminera McCarthy då. Senaten började också tycka att deras kommittéordförande McCarthy började bli lite pinsamt, och de beslutade också att kommittén och McCarthys förhör skulle bli offentliga, sändas på tv som ett sätt att visa vem han var då, så att säga. Och med start i april 1954 så kunde ju miljoner amerikaner börja följa de här förhören som McCarthy gjorde live då. Och för många amerikaner så blev det en chock över hur illa McCarthy betedde sig och vilken otrolig mobbare han var, vilket språkbruk han använde då. Och till slut så är det ju en försvarsadvokat som avslutade ett tal riktat till McCarthy där han till slut frågar honom då: Have you no sense of decency, sir, at long last? Have you left no sense of decency? Och det där gick ju hem hos tv-tittarna, som var många som höll med att nu har han gått alldeles för långt, den här mannen då. Och några modiga republikanska senatorer då förenade sig då med sina demokratiska kollegor och röstade ju för att fördöma hans agerande som beskrevs som conduct unbecoming a senator. Och lika hastigt nästan som McCarthy dök upp och blev känd och fruktad, lika snabbt föll han i princip. Bara 3 år senare dessutom när han faller och så att säga blir av med sitt inflytande, så bara 3 år senare så går han också bort, så att han blir verkligen en liten parentes på det viset i historien då. Men det han satt igång blir ju ingen parentes, för trots allt så var ju McCarthyismens arv ganska djupt på något vis. Det var inte bara att han hade legitimerat lögner och halvsanningar i senaten och urholkat förtroendet där. Han hade ju också skapat ett politiskt klimat som varade i princip hela 50-talet och en bit in på 60-talet, där politiskt oliktänkande och vänsterideologier var väldigt, väldigt föraktade. Så att den här så kallade Red Scaren, andra Red Scaren, består ju liksom, även om intensiteten minskar när McCarthy själv försvinner då, så att säga. Och resultatet var ju att man tvingar lärare att svära lojalitetseder, det blir förbud för vänsterlitteratur på offentliga bibliotek, det blir svarta lister för artister som ville delta i radio, tv och film, men det blir också en medborgarrörelse som ofta anklagas för just kommunism. Det pratar vi om i serien om medborgarrörelsen, att man drar ju oftast kommunistkortet för, som ett sätt att också slå ner på medborgarrörelsen då. Och det gick ju också till och med så långt att Cincinnatis baseballlag, som heter Cincinnati Reds, de bytte till och med namn till Redlegs för att sätta fokus och inte bara bli kallade för Reds då. Kreativt politiskt tänkande och yttrandefriheten hade ju på något vis fått sig en väldigt stor törn av den här senator McCarthy från Wisconsin då. Både direkt utav honom själv, men alla också, som också hade låtit honom hållas under de här åren då. Eisenhower själv beskrev sin hantering av McCarthy efterhand som att han hade gett honom, som man säger, tillräckligt med rep så att han till slut hängde sig själv då. Men samtidigt kan man ju fundera, hade han agerat lite tidigare hade kanske också nationen kunnat besparats delar av det här negativa arvet då. Men McCarthys fall tog ju bort en källa till pinsamhet och nästan garanterade en valseger för Eisenhower i nästa presidentval 1956 då. Även om Eisenhower hade haft en hjärtattack året innan så bestämmer han sig för att ställa upp igen då. Han är fortfarande väldigt, väldigt populär, och det berodde kanske mest på hans personlighet snarare än hans politik. Han såg som en väldigt stark ledare, som en bra karl som liksom representerade bra amerikanska värderingar. Och det var inte sällan han också pratade om just sådana här värden som ära, plikt, hård jobb och patriotism och så vidare. Demokraterna, de nominerar ju Adlai Stevenson en gång till här, försöker honom en gång till, så att det blir ju Stevenson och McCarthy, eller Stevenson och Eisenhower som får gå en match då. Den här gången så blev ju Eisenhowers valseger till och med ännu större än första gången då. Han vinner 57,6% av rösterna då, vilket till slut blir 457 elektorsröster mot Stevensons 73 då. Men samtidigt så fortsätter egentligen den här liksom liberala demokratiska grunden i amerikansk politik, så demokraterna fortsätter att kontrollera kongressens båda kammare. Så att det här är ju liksom en demokratisk era som fortsätter, men där man då under 8 år har en moderat och liberal republikan i kalla krigets anda som tillåts att bo i Vita huset, som en liten parentes. Men som vi ser sen efter valet, eller valet därefter, så kommer ju demokraterna att göra comeback även i Vita huset då. Men innan vi kommer fram till Kennedy och Lyndon B. Johnson och de, så tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på det här med Eisenhowers utrikespolitik och fortsättningen av kalla kriget. Och jag tänkte också att vi skulle kolla lite grann på det här med vad som händer på hemmaplan ytterligare i form av babyboom och ekonomisk tillväxt och utflyttning till förorter och den typen av strömningar och lite kulturella fenomen och uppkomst av rock'n'roll och lite sånt. Men det tar vi i de kommande avsnitten. Tills dess så får ni det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.